Tycker alltid det är lite mäktigt med det där första. Ett nytt år ligger framför. Och det är två bibelsammanhang som jag vill stanna inför här idag. Det första är ifrån Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Där det står så här ifrån den sjunde versen. Skriv till ängeln för församlingen i Philadelphia. Så säger den helige. Den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag ska låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar, men inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig. Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför ska jag bevara dig från prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen från min Gud och mitt nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och ifrån psalm 43, vers 18 och 19. Glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Amen. Herre, nu ber vi om att ditt ord ska få ingång i våra liv. Herre, vi ber om andens närhet, att du får beröra vars och ens hjärta här idag på det sätt som du kan göra. Ja, Jesus, du kan också möta oss både till ande, kropp och själ. Och det ber vi om. I Jesu namn. Amen. Ett nytt år har börjat. Ett nytt år med nya möjligheter. En del av oss kanske har gett lite nyårslöften. Jag brukar vara ganska försiktig med nyårslöften för min del. För jag har så oerhört svårt att hålla dem. De berättar, inte jag, för jag brukar inte gå dit, men att gymmen fylls under januari månad. För man har ju liksom ett intresse av att få liksom göra någonting med sin kropp. I tidningarna så står det om bantningskurer. Och det mesta av det här handlar ju om ytan, om det yttre. Och det är inte det som egentligen är mitt ärende här idag, det yttre. Utan det handlar om vårt inre liv, om en inre förändring. Och jag tror att Gud vill göra någonting i vars och ens hjärta. Gud vill möta oss. Och jag har satt som rubrik för min predikan här idag att det är liksom en bön, en längtan inför ett nytt år. Och det är några tankar ifrån de här bibeltexterna som jag vill ta med dig till den här dagen. Det är skrivet till församlingen i Philadelphia. Man kan bara börja där. Philadelphia betyder broderskärlek eller syskonkärlek. Och det talar om gemenskap. Och det talar på något sätt också det här när jag läser inledningen av det här brevet som den här församlingen får, så är det att Jesus är intresserad av sin församling. Och Jesus är intresserad av oss var och en. Och det är ju en skön ingångspunkt att få ha det, att Jesus följer oss med intresse. Han är intresserad utav dig. Och nu skriver han till den här församlingen i Philadelphia. Församlingen syskonkärlek. Och det är väl därför många har valt det här namnet att ha det på sin kyrka. För man tycker det är en god beskrivning av vad en kristen församling är och vad en kristen församling ska vara. I vanliga fall brukar vi som predikanter ha tre punkter. Men jag har lärt mig att på McDonald's så kan man få en plusmeny. Då får man ytterligare något extra. Så idag är det fyra punkter i min predikan. Nummer ett. Fokus på Jesus. Det är så mycket som vill fånga vår uppmärksamhet. Och varje dag så gör både du och jag en mängd olika val. Och jag har lärt mig att det är de små vardagliga valen som egentligen formar mitt liv så oerhört mycket. I den här texten så lyfts Jesus fram. För det första så står det, så säger den helige. Jesus är helig. Och jag tror att det kanske är ett av de mest heltäckande orden som vi har för vem Jesus är. Det är hans helighet som gör honom till Gud. Och när man på Bibelns tid skulle beskriva någonting som var väldigt, väldigt viktigt, så upprepade man liksom orden. När Jesus ibland sa att ville säga någonting viktigt, så sa han sannerligen, sannerligen säger jag dig. Och då var det, visste man, nu har han någonting viktigt att säga. När ordet helighet finns i Bibeln så räcker det inte med två gånger, utan det sägs ofta tre gånger. Lite längre fram i Uppenbarelseboken, det fjärde kapitlet och den åttonde versen, så står det helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Det här ordet helig betyder dels att man är åtskild ifrån någonting, men det betyder också att man är avskild till något. Vi är åtskilda ifrån synden, men vi är avskilda för att leva våra liv för Gud. Och det innebär, som kristen är jag inte till salu för var som helst, utan jag har valt att leva mitt liv för han som är den helige. Och jag tror att det liksom finns inlagt i varje människa. Vi berörs. Ofta hör jag ifrån människor som inte har en tro på Jesus. Man använder ändå det ordet när man har varit med om någonting fint. Man säger, det var liksom en helig stund. Och då räcker liksom inte orden till, utan man har upplevt någonting fint som berör både anden, kroppen och själen. Och så är det ju med Jesus. Han vill beröra hela vår varelse och föra oss in i det där fina som berör dig och mig. I bönen Fader vår som vi bad här, så bad vi, låt ditt namn bli helgat. Man bara kan ju fundera, varför ber vi så? Varför bad ni så? Jo, för att hans namn ska bli heligt i våra liv och för att han ska få den plats som han har tänkt att han ska få ha i våra liv. Så säger den helige. Och så fortsatte texten, den sannfärdige, den sanne. Och Jesus, han är äkta i motsats till det som är oäkta. Och det är i Jesus som den sanna glädjen finns. Det är Jesus som den sanna friden finns. Det är Jesus som det sanna hoppet. hoppet finns. Psalmisten säger, bara i Gud söker min själ sin ro. Och därför utmanar Jesus oss att också i våra liv vara äkta rakt igenom. Att leva sant, att leva trovärdigt. Jag går vidare i texten. Han som har Davids nyckel. Det är ett citat från Gamla testamentet. Där fanns det en kung som hette Hiskia och som hade en tjänare som hette Eljakim. Och han fick förtroendet att ha en nyckel som gick till konungens palats. Och ville man komma in i palatset, då var man tvungen att fråga Eljakim. Och nu säger bibeltexten att Jesus, han har nyckeln. Och då tänker jag mig, det är liksom han som har nyckeln till Gud. Det är han som för oss fram till det gudomliga. Det säger mig också att den som har nyckeln, Gud har liksom makten. Han kan låsa upp och han kan stänga. Och hela uppenbarelseboken präglas egentligen av detta. Att det är Jesus som sitter på tronen. De mänskliga omständigheterna var inte lätta. Johannes som har skrivit uppenbarelseboken satt i fängelse. Ensam övergiven i en fängelsehåla på ön Patmos. Församlingen upplevde svåra tider. Men mitt i detta öppnar sig himlen och man får se att det är Herren som sitter på tronen. Det är Herren som har all makt och han ingjuter i den kristna församlingen. Ni behöver inte vara rädda. Varför det? Det är Herren som har makten. Det är han som har nyckeln och det genomsyrar egentligen hela uppenbarelseboken. Jag läser vidare. Jag känner dina gärningar. Om de första orden om helighet, om att han är sann, att han har makt, beskriver hans storhet, så tycker jag det här talar om hans närhet. Våra liv kan vara så olika. Det är som vädret. Ibland så regnar det. Ibland så är det soligt. Tänk er bara en tråkig novemberdag, kylslagen, regnig, dimmig. Så kan livet vara ibland, kylslaget. Vi ser liksom inte vägen och vi undrar, vad är du Gud? Jag känner dig, säger Jesus, även i november. Även när det regnar, även när det är kylslaget, även när livet är svårt. Och på samma sätt är Jesus oss nära en varm sommarkväll med solnedgång över Vättern. Och vi tycker liksom livet har inga begränsningar. Allt är ljuvligt. Jesus är hela livets Jesus. Han finns där en mörk novemberdag, lika väl som han finns där en härlig sommarkväll. Varför ska vi fokusera på Jesus? Jag tror att biskopen Andreas Holmberg har liksom satt fingret på rätt sak när han skrev en artikel i tidningen Dagen innan jul och där han säger Jesus är grejen. Så uttrycker sig en biskop. Jesus är grejen. Och med det menar han alltså att det är Jesus som är det unika i den kristna tron. Och ibland alla religioner. Det Jesus, säger han, som är framsidan av Gud, som alltså liksom förklarar för oss vem Gud är. Det Jesus som kan göra skillnad i människors liv. Tar vi bort Jesus, då blir det ingenting kvar. Men fokuserar vi på honom och låter honom få mera utrymme i våra liv, i våra församlingar, då öppnar sig nya världar, nya möjligheter. Som min första punkt i predikan, låt oss inför ett nytt år fokusera än mera på vem Jesus är. Punkt nummer två. Bry dig om människor. Jag känner dina gärningar. Och jag har funderat på vad var det för gärningar som församlingen i Philadelphia gjorde. Jag tänker mig att de gjorde Kristi gärningar. Vad gjorde Jesus? Jo, han kom för att tjäna andra. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Det var liksom Jesu fokus. Det var att hjälpa människor i olika situationer. Han var inte till för sig själv. Han var till för andra. Och så tänker jag mig att baptistkyrkan i Motala, ni är inte till för er själva. Ni är till för andra. Bry er om människor som finns i er närhet och som Gud sänder i er väg. Jag har ställt, säger Jesus, en dörr öppen för dig. Philadelphia var liksom möjligheternas stad. Den låg strategiskt till och var liksom en port in till nya områden. Och jag skulle vilja säga att Jesus har ställt en port öppen för dig. Han har ställt en port öppen, tror jag, för varje församling som vill ledas utav honom. Det finns en dörr som är öppen där vi bor och där vi lever. Jag tror att det är viktigt att vi hämtar inspiration ifrån andra församlingar, ifrån andra kyrkor. Jag tror att det är viktigt att göra det. Men vi kan aldrig kopiera andra kyrkor, andra församlingar. Utan det måste alltid få födas in i varje människa, i den lokala församlingen. För jag tänker mig att precis som du och jag har våra fingeravtryck som är unika, så är det också med varje församling. Den är unik och behöver liksom hitta sin väg. Och jag tror att Jesus vill vara med och öppna en dörr för oss personligt i våra liv. Och som hel församling så vill Jesus öppna sina dörrar för oss. En dörr står öppen för er. Ser du det inte? Jag tror att det handlar om en dörr till tjänst. Att göra något för en annan. Att inte bara låta det bli en tanke, utan göra det. Och min erfarenhet är att när det här får fungera i mitt liv, så liksom för det mig in i en meningsfullhet. Så för det mig in i ett välsignelserikt liv. Och Jesus själv är ju det goda exemplet på detta. Hans liv var ett tjänande liv. Hans liv präglades av att han brydde sig om andra. Och vi kan väl verkligen säga, Jesu liv var ett välsignat liv. Så bry dig om människor. Gör Kristi gärningar. Tredje punkten. Bevara ordet. Du har bevarat ordet. Är det omdöme som församlingen i Philadelphia får. Och det återkommer två gånger i den här bibeltexten. Jag använder idag Bibel 2000 i Svenska Folkbibeln, så står det: du har hållit fast vid mitt ord. Och vi som pastorer, vi kan ju grotta ner oss i sådana här med bibelöversättning, men vi tycker det är intressant ibland att jämföra, för det liksom för fram nya saker. Hedegård, en bibelöversättning, säger så här: du har tagit vara på mitt ord. Och jag undrar om inte det är det som kanske ligger allra närmast den ursprungliga tanken, att ta vara på Guds ord. Och för att förstå meningen i ett ord så kan det ibland vara bra att sätta motsatsen. Vad är motsatsen att inte ta vara på saker och ting? Jo, det är att man ödslar bort, att man förslösar, man slösar bort, eller som man säger i gamla psalmer ibland, att inte förspilla tillfällena. Man tar inte vara på det. Här så tror jag vi har så många goda förebilder i Bibeln. Jag tänker på Maria som vi har läst om i samband med julevangeliet. Hon fick ju änglabesök och Gud talade till henne genom en ängel att hon skulle få föda Jesus. Och när ängeln lämnade henne så står det så fint i texten att hon tog allt detta till sitt hjärta och hon begrundade det. Jag är ju smålänning, som ni kanske vet. Och där säger vi inte begrunda, utan där säger vi att vi ber och grunnar. Det är en god. Alltså, att få be och grunna, för att få en översättning på det, det betyder alltså att man funderar över det hela. Man memorerar över det som man har fått höra. Och jag tror att det är en god sak att få göra med bibelordet, att be och att få fundera över det som Gud talar till oss om. Låt också ordet få verka i ditt liv. Bibelord är ju som frön som kommer in i våra liv och växer och blir till nytta och till utvecklas. Och själv har jag och själv har vi i vår familj som några sådana här bibelverser som har betytt så oerhört mycket för oss. Jag tror att jag berättat för det i baptistkyrkan, men jag har ju glömt bort det, så därför så säger jag det en gång till. Den 7 september 2011 så ringer telefonen, mobiltelefonen, till min fru Agneta. Och det var äldste son Joel som ringer från Göteborg och berättar om att vår andra son Johannes har varit med om en cykelolycka. Han har cyklat rakt in i en bil. Agneta som är sjuksköterska, hon tänker alla tankar. Vad har hänt med Johannes? Och Joel berättar, fortsätter, att nu så har man liksom satt fast huvudet och lagt honom på en bår och kört iväg honom in till Sahlgrenska, det stora sjukhuset i Göteborg. Och Agneta berättar att hon tog emot det här samtalet. Hon började be. Hon gick omkring där hemma i huset. Hon satte sig ner, men hon kunde inte sitta still. Hon böjde sina knän, men hon kunde inte ligga still på sina knän. Hon gick och hon satte sig ner, hon böjde sina knän och var så orolig. Vad har hänt med vår grabb? Klockan 6 den 7 september 2011 så sätter hon på tvn. Och då hör hon presidenten i USA, Barack Obama, säga följande ord: att Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Och helt plötsligt kände Agneta: ja, Gud, du är vår tillflykt. Du är en hjälp i nöden. Och helt plötsligt så kände jag: Gud, nu får jag överlämna det här i dina händer. Och så är det, menar jag, med bibelordet. Vad hände med Johannes? Ja, han kom in på sjukhuset. Han hade kört i 47 kilometer med sin cykel. En bil hade kommit ifrån andra hållet och svängt över precis mitt framför honom. Han hade fått med full kraft inrätta. Men samma kväll så fick han lämna sjukhuset faktiskt. Men det är inte det egentligen som jag vill lyfta fram, utan just vad bibelordet kan få vara med och betyda i våra liv. Så min uppmaning här är att låta oss förse oss med bibelord, att vi kan få ha det i våra liv, för de hjälper oss. De ger oss kraft. Tänk att få lita sig på ett ord från Gud och leva i det och hålla fast vid det. Och låta det få vara med och vägleda oss. Man gav också bibelorden vidare. Det ligger i själva evangeliet. Glädjebudskap betyder ordet evangelium. Och det ordet använder man när man har varit ute på stridsfältet. Och så kommer man hem med ett budskap om seger. Nu har man vunnit seger. Man kommer ett evangelium. Och då låg det i det ordets liksom karaktär. Att när du har fått del av det ordet så delar du det vidare. Har du hört? Man har vunnit seger. Så den som hörde det sa, har du hört? Man har vunnit seger ute på segerfältet. Eller på fältet. Och så delar man det här hela tiden. Så tror jag tanken är med bibelordet. Vi får det, det betyder någonting i våra egna liv. Men det är inte till bara för oss själva. Utan vi får vara med och dela det med andra människor. Vad Gud kan få vara med och göra i våra liv. Församlingen i Philadelphia tog vara på Guds ord. Man slösade inte bort tillfällena utan man tog vara, man bevarade Guds ord. Man räknade också med andens hjälp. Kanske det är nyckeln för församlingen i Philadelphia där Jesus säger din kraft är ringa. De vill bara vara beroende av Gud. Och vi har ju detta i Jesu undervisning också. I sitt avskedstal så säger han mig förutan kan ni ingenting göra. Det finns ett uttryck ibland som vi använder oss av, det ordet nollställning. Innebörden i det inne är ju att vi liksom går tillbaka till utgångspunkten och vi nollställer oss. Jag tycker ibland det kan vara lite svårt, vad är skillnaden, vad går gränsen mellan det mänskliga och det gudomliga? I Petrus liv så ser vi vid hans tillfälle i hans liv ibland att han använde mänskliga vapen. Vid ett tillfälle tog han fram ett svärd och högg av översta prästens tjänares öra. Det var inte det Petrus var ämnad för. Men lite längre fram så ser vi hur anden fyller honom. Och då använder han inte mänskliga vapen längre. Utan då förkunnar han Guds ord, visar kärlek till människor. Och människor blir upprättade och människor blir välsignade. Därför att han låter det andliga verka i honom. Och inför ett nytt år så känner jag min kraft är ringa. Det finns ju sånger till, som kan beskriva det mesta. En sång om just det här säger så här, när jag har nått botten av tillgångar egna, vår fader då endast begynt att ge ut. Det ligger någonting i detta med nollställning. Gud, jag behöver dig i mitt liv. Det här det klarar jag inte själv. Jesus, kom och hjälp mig. Jag tror att det är liksom hälsosamt att få leva där. Jesus, det här klarar jag inte själv. Men du har lovat att vara med mig. Du har lovat att hjälpa mig. Och profeten säger, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande säger Herren. Så det finns andlig kraft. För ett nytt år. För det som Gud kallar oss till. Enskilt och som församling. Så avslutas det här lilla brevet i Uppenbarelseboken med orden. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. The Message säger, har du öronen öppna, lyssna då. Lyssna till vinden som viskar, till anden som blåser genom församlingarna. Jag tror att Jesus vill tala till oss. Och min erfarenhet är att Jesus ofta viskar. I mitt liv har han inte talat så där högt, utan oftast har det varit viskningar. Det har inte varit otydligt, men tydligt, men ofta ganska stilla. Och Gud kan ju komma och tala till oss ibland väldigt starkt, men för min del så har det ofta varit viskningar. Samuel i Gamla testamentet, han fick lära sig att lyssna till Herrens röst. Först trodde han inte det var Gud, och sen så småningom så lärde han sig att känna igen Herrens röst. Och jag önskar för min egen del, Gud, ge mig en hörsel så att jag kan lyssna in vad du vill 2022. Till slut. Vad vill du djupast i ditt liv? Åt vilket håll vill du att ditt hjärta ska röra sig under det år som ligger framför? Min bön är att vi skulle bindas lite tydligare till det som Jesus vill. Att jag genom får nåden att lyssna in vad Jesus vill genom sin ande. Att en bön skulle få formas i mitt liv, att jag skulle få fokusera på Jesus. Att jag skulle bry mig om människor. Att jag ska ta förvara på ordet som han ger mig. Och att jag får lyssna till hans ande och få den kraft som jag behöver. Jesaja säger så här. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Gud, mina vänner, vill skriva nya kapitel i ditt liv, i din församling. Nya kapitel inför 2022. Amen. Jesus, tack för att du är intresserad av oss var och en. Tack för att du är intresserad av hela din församling. Nu ber jag inför ett nytt år. Hjälp oss att fokusera på dig. Hjälp oss att vi kan bry oss om människor. Hjälp mig att ta vara på ditt ord och fyll mig med andens kraft på ett rikligt sätt, så att vi tillsammans kan skriva nya kapitel för ditt rikes skull. Amen.